Varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hinder.
Hoppa!
Vi sitter i samma studio idag, Kim.
Eller det här är bara vår geniala Oscar Ball-producent som klipper ihop oss. Egentligen sitter vi på helt skilda ställen.
Ja, egentligen. Du är i Antigua och jag är på Nordpolen.
Exakt. Så ligger det. Men det ser väldigt, väldigt fint ut som att vi sitter ihop. För att fantastisk klippning och redigering, måste jag säga.
Och vi sitter i vår nya studio också. Så det här kommer inte vara varje dag att vi sitter tillsammans. Men vi har fantastiska förutsättningar. Det är Oscar ansvarig för. Säg hej till publiken, Oscar.
Hej, hej.
om ni inte visste om det så är det han som sköter allting. Vi kommer in och är totala divor, sätter oss och förväntar oss att få allting serverat och då är det Oskar som har löst det här, så att vi ska säga tack till dem som gör det här åt oss. Så här, Kim, tänkte vi göra idag. Du ska få berätta om ett litet scenario, ett case, ett penetrationstest-case. Och lite förutsättningar runt omkring det. För det här kan vara intressant att lyssna på, kanske, hoppas vi. Om att vad händer, liksom, hur gör man ett test av någons säkerhet både logiskt och fysiskt. Och sen ska jag försöka koppla det till någon form av kulturellt beteendesammanhang. Till varför någonting är framgångsrikt och varför någonting kanske inte är så framgångsrikt när man gör såna här typ av tester. Så var börjar vi? Penetrationstester.
Ja, det här är ändå ett ganska intressant. Det är en studie som har kartlagt nu. 1600 individer. Alla individer är anställda i olika offentliga sammanhang. Alla individer har varit anställda på organisationer som har säkerhetsklassat material. Mm. Men de själva är inte en sån individ. De bara jobbar på ett sånt ställe där det finns säkerhetsklassad information. Men de själva har inte direkt access till den. Det som hände, det var att folk gick ut och sökte upp de här på sociala medier. Och låtsas ha ett gemensamt intresse. Vissa var jätteengagerade i sportlag. Och då låtsas man söka kontakt som en annan supporter i samma lag. Vissa var djurintresserade och så låtsas man vara samma djur. Och så under, ja, det här pågick i flera år då. Så under flera års tid så etablerade man en kontakt. Där man började mejla med varann. Och då var det så att långt, långt över 90% började mejla med varann eftersom man hade mötts på sociala medier som ett gemensamt intresse. Och så började man mejla på sin privata mejl fram och tillbaka. Tyvärr så var det en alldeles, alldeles förkrossande majoritet här då som fick infekterade dokument. Och här är liksom det största problemet. När du säger enable editing eller tillåt redigering i dina Office-produkter. Den lilla knappen ska heta infektera min dator.
Faktiskt.
Men det man måste förstå här, det här var ju betrodda källor. Mm. Även om de aldrig träffats in real life så att säga, så är det ju här någon du litade på. För att du hade ju haft en kontakt under en lång period och pratat med varandra. De visste ju inte att det var liksom en stor farm med folk som satt och bara systematiskt läste deras sociala profil och ja, låtsas vara intresserad av samma sak för att sen liksom få dem att till slut öppna dokument. En bra bit, över 70% av de här, infekterar sin jobbdator. Så det här med att man antingen öppnar ett dokument på sin jobbdator som ett privat dokument eller man öppnar sin privata mail på sin jobbdator, det är ganska svårt att undvika. Det är ganska oundvikligt så att säga. Och har du en jobbdator som är ansluten till internet, ja, då var det ju så här att det här var ju grejer som inte fanns i något registrerat antivirusskydd. För det var en okänd grej. Det här var en helt ny, nyskapad för just det här ändamålet. Så att i över 3 år gick den odetekterad. Så att den var infekterad. Och gissa vad som var största infektionsärenden när den väl kommit in innanför ett företag.
Bra fråga.
Ja, man brukar prata om så här, gå nord-sydligt, alltså eskalera upp sig och få högre och högre privilegium.
Ja.
Och sen öst-väst smitta andra saker på samma nivå. Och då är det ju så att alla de här hade ju faktiskt antivirus på sina datorer. De hade policy, så det var ju inte liksom, det var inte gemene kreativitet i tonårsdator med TikTok, liksom, utan det här var ändå företagsgrejer.
Ja.
Och de hade ändå viss skydd som VPN-anslutningar och sånt, så att säga. Så det fanns ändå skydd. Men skrivare. Skrivare är den centrala jättehärden. Jag säger det, och jag säger det igen. Ha inte nätansluten skrivare.
Nej.
Alltså alla idag nästan som har någon form av lite sundhet har ju det här ändå. Du måste gå till din skrivare och bippa ditt kort för att skriva ut för att veta att du inte bara printar ut ut i
cybern. Ut ingenstans där.
Då kan du precis lika gärna gå och sätta USB-kabeln i din dator och printa lokalt. Och inte ha nätbunden skrivare. Men i alla fall, skrivare var största jätteinfunktionshärden.
Hur kommer det så?
Det är oftast att de är dåligt underhållna. Det är ingen som äger dem. Det är ingen som ansvarar för dem direkt.
För vem är det som normalt sett kommer att hantera dina skrivare när någonting är fel? En utomstående person. Eller
exakt.
Du ringer in någon servicekille eller tjej som kommer att fixa den.
Så det finns ingen som liksom vurmar för just säkra skrivaren att den ska vara uppdaterad och up to date och må bra och sånt.
För vad finns det i skrivare idag? Det här har vi tjatat om. Vad finns det i moderna skrivare idag? Precis som det finns i din telefon, din dator, det finns ett operativsystem.
Som kan bli infekterad. Och där låg det väldigt mycket. Som sen sprider sig. För att då sprider sig det nästa. Och nästa och nästa. Och ja, den här infektionen kunde spridas i alla de här organisationerna väldigt, väldigt väl. Ut med en massa datorer. Och som sagt, den gick odetekterad väldigt länge. Och så började den hoppa vidare och vidare. Och ja, nådde de till slut hemligstämplad information? Ja, det gjorde de. Absolut, i flera av sådana här organisationer nådde de det. Och då kan man ju svårt att säga att de har uttryckligen gjort något fel. Men allt det här, precis allt det här, hade kunnat undvikas om man inte trycker på den här knappen i sitt Office-program. Tillåt editera.
Och vi kan stanna där med hur långt ifrån klassad data är du egentligen. Det finns en lek man kan göra, alltså hur många steg från Kevin Bacon är du? Och så brukar man kunna räkna ut att jag som vilken dum individ som helst i Sverige är typ 4 steg från Kevin Bacon som är skådespelare, han Footloose, ja, lång historia, men googla om ni inte känner till Kevin Bacon. Men det är en kul lek man kan göra. Och då tänker man, men vad har det med saken? Jo, hur många steg från en person i organisationen är du som sitter med klassad information även fast du inte har klassad information på din dator eller i din logiska access? Du är förmodligen bara 2 eller 3 steg ifrån någon du jobbar med som sitter med den typen av information. Det är så här det hoppar och sen till slut når ett virus eller något annat malware. Når klassad data.
Så mycket sånt här börjar ändå på din privata grej. Och sen så sprider den sig. Och sen så kommer den innanför. Och så sprider den sig i olika, den infekterar kollegor. Och till slut så börjar den infektera även kollegor som har lite högre accessrättighet. Och så hoppar den i steg, så att säga.
Exakt.
Så att det är det här att, rör de sig? Ja, det gick jättebra att röra sig. Eftersom den här var så snygg så att den hörde ju aldrig av sig. Den gjorde ingen väsen av sig. Den bara hoppade vidare under flera år. Ja, det är klart liksom, trägen vinner. Så till slut så börjar den rulla vidare och till vidare och till vidare. Så.
Ja, framförallt när den låg oupptäckt under 3 år. Det är en ganska lång tid.
Men det är just för att den bränner inte sig själv.
Nej.
Utan det är när någonting har hänt, det är då antivirusprogrammen lär sin signatur, så att säga. Lär sig känna igen någonting. Men någonting helt okänt, det fångas inte av de här. Så det är först när den börjar bete sig konstigt, det är då man märker det.
Just det.
Så att det här var, men det var en väldigt bra aspekt att vissa organisationer klarar sig väldigt mycket bättre än andra organisationer. Och det som jag brukar säga, det är just det att om du förlitar dig på att din klientdator som en enskild individ sitter med, som dessutom då alltid har internetaccess. Om du förlitar dig på att det är den som ska göra dig säker. Ja, då brukar jag säga lite grann som att det finns en anledning till varför om du går in på ett sjukhus, kirurgen tvättar händerna och armarna riktigt, riktigt gediget. Skrubbar av sig innan han går in och opererar. Det finns en anledning till varför operationssalar är väldigt hårt låsta, så inte vem som helst får lulla in där och säga, åh, jag skulle fixa kaffebryggan. Och det är en ganska bra anledning att det finns en hygienrutin. Vi observerar tyvärr inte sånt särskilt mycket i IT-världen riktigt.
Nej.
Och det är kanske hög tid att vi börjar liksom ta det här på.
Vi lägger ett egentligen ganska stort ansvar på individen. Väldigt stort ansvar. Här är din dator, här får du en access, här har du logiska rättigheter. Och sen är det väldigt mycket upp till dig att du inte gör ett fel. Men det är inte som, det finns liksom ingen, eller finns inte, men det finns ganska få som har någon form av safeguard, någon form av rutin runt omkring, så att vi hjälper varandra att skydda vår utrustning eller våra accesser. Utan det är väldigt mycket, här är du och den rättighet du får, den har du, och sen är det upp till dig att inte göra en tavla.
Och då kanske man inte ska sätta hela sin företagssäkerhet baserat på att folk inte i det ledet gör fel.
Exakt.
Då kanske man ska låsa in känsligare saker. Mm. Som till exempel när du gör en open heart eller öppen kirurgi, så har du en egen sal som är ganska hårt nedlåst och steriliserad där det pågår. Så vet folk att när du väl går in där, att då är det inte att ha din kebab i ena handen och din mobiltelefon i andra handen.
Nej.
Och sen skära i...
Utan vi kanske ska lägga bort kebaben.
Ja.
Tvätta händerna.
Men vi gör inte på våra datorer.
Nej.
Där kan vi göra jättekänsliga saker.
Mm.
Samtidigt som vi gör på andra fliken, har Spotify igång och tredje fliken har nyhetsflöde
någon
igång.
Någon skyr hemsidan som ingen vet vad det är för någonting.
Och så öppnar jag min privatmail och tittar på kaninbilderna som min släkting skickar till mig.
Ja.
På samma gång.
Mm.
Det där är lite grann... Och där missar vi lite den här hygienrutiner. Mm. Men det var visat sig att det var väldigt tydligt att de som hade träning och utbildning i just det här med hygien klarar sig bra också.
Mm. Och då kommer vi in på det här med träning. Och det här har vi tjatat hur mycket som helst om, att om du tränar på någonting så blir du bättre på det.
Mm.
Jag vet, det är en total chock, jag vet. Men det är så, det är, om jag bestämmer mig för, jag har tre saker som jag vill träna på och jag tränar länge på det, så kommer du bli bättre på de tre sakerna. Det spelar ingen roll vad det är för någonting i livet. Men träning generellt är någonting som är ganska eftersatt i våran bransch. Som sagt, vi anställer någon, ger dem en dator, ger dem en telefon, här har en kaktus och så alla rättigheter och lycka till. Sådär. Hur många får sedan faktisk träning på sitt det beteende som vi önskar att de har? Få är svaret. Det finns, men få är svaret. Och då kommer vi in på ett psykologiskt perspektiv, där finns en modell som heter SDT, står för Self-Determination Theory. Det vill säga, vad är min motivation till att göra någonting rätt, eller blir jag tvingad till att göra någonting som jag egentligen inte antingen vill eller förstår, utan jag bara blir tvingad till det. Du brukar ta exemplet, och det här kan Öskar flika in också, att när vi började den här resan inom vårt lilla bolag, så var väldigt mycket våran IT-säkerhet baserad på att Kim sa att vi ska göra så här. Det var väldigt mycket så. Och det är ju en bra teori, för att då gjorde folk rätt, för att de visste att det kom en arg Kim om vi gjorde fel.
De sa det till och med till våran ISO-auditör som frågade, varför gör du det här?
Ja.
Jag vill inte ha en arg korean på mig, var svaret från folket. Och
det är ju rätt. Ur perspektivet att då gjorde vi något för att Kim inte skulle bli arg. Mm. Men det kallas för en A-motivation inom SDT-modellen. Det här har vi pratat om i ett annat tidigare avsnitt med motivation och A-motivation. Men A-motivation, jag gör något för att jag blir tvingad, inte för att jag vill. Och så kan man prata om det här med mänsklig växt, alltså när vi växer som individer, när vi går från att jag gör något som jag måste till att det blir något som jag vill göra. Det är liksom den resan vi vill åt. Men den kommer av att vi tränar. Och vi vill ju hamna i ett tillstånd att jag klickar på den där länken om jag gör det. Ett, jag har koll på vad jag klickar på. Två, jag har nog frågat först. Bör jag klicka på den här om jag är osäker? Och sen tre, klicka inte på länken, sådär. Då har vi kommit en bra bit på vägen. Men i perspektivet, gör jag det för att Kim ska inte bli arg, eller gör det för att jag är tränad på vad det innebär om jag skulle klicka på länken? För det är två skilda tillstånd. A-motivation, motivation. Vi vill hamna i ett läge där vi bestämmer själv att jag vet vad jag ska göra istället för att Kim sa att jag skulle göra. Och vi har många organisationer som har en Kim på organisationen i bolaget. Som man ställer frågan, varför gör ni på det här sättet? Ja, vi vill inte att Säk ska bli arg på oss. Men det är fel svar.
Har du någon rimlighet i bakom det?
Mm.
Jag brukar säga lite grann också, som en enkätfråga som brukar gå ut flera gånger om året. Varför sätter du på dig säkerhetsbältet?
Mm.
Och då gemene svensk, en förkrossad majoritet av svensken svarar, jag får böter om polisen ser mig.
Mm.
Och så jämför man bara med vår grannland Finland, där förkrossande majoritet säger, jag vill inte dö om jag hamnar i en trafikolycka. Båda svaren är helt rätt. Mm. Men det är olika motivationer, om man ska säga.
Exakt. Den ena gör det för att polisen säger åt dig att du ska ha ett säkerhetsbälte. Och den andra gör det för att jag faktiskt vill skydda mig själv. Och förmodligen minska risken att dö i en trafikolycka. Motivation, amotivation. Och är det något vi behöver jobba med i våran bransch så är det träning av de här beteendena. För precis som du säger, vi har massor med klassad information. Och framförallt, det finns ju bolag som är superklassade, vi behöver reglera det från yttre myndigheter. Där majoriteten av personalen vet att de jobbar på ett sånt typ av företag. Men...
Och precis som i pandemitiden nu som vi har precis varit förbi, så är det värt att tänka på att du kan föra med dig smitta in. Så bara att du finns inne och umgås gör att du kan börja smitta saker. Och då har vi inte en rutin att tvätta händerna när det gäller våra datorer.
Nej.
Som vi har lärt oss fysiskt. Men jag menar, det här är inte egentligen ett överkrav på folk. Därför att vi kräver att läkare gör det, vi kräver att sköterskor gör det, vi kräver att allt som har med matservering tvättar händerna ordentligt och har god hygien. Så det är inte en ny grej att ha hygien. Men det är en väldigt ny grej och främmande grej att ha hygien inom IT-sidan.
Precis. Så hur kommer vi över det här då?
Alltså, vi måste lära oss att allting som vistas ute på internet är precis folk som har vistats ute och gått ut i... Du kan vara infekterad med massa bakterier. Så innan du gör någonting känsligt ska du tvätta dig. Det är en regelbunden träning. Och det är bara en medvetenhet vi måste öva in. Men det kommer inte av sig själv, utan det är någonting som måste övas. Jag menar, en gång i tiden så gick folk och obducerade lik och sen gick direkt till förlossningen och plockade ut nyfödda. Och kunde inte förstå hur folk bara dog där och blodförgiftade.
Vad hände?
Vad hände?
Ja. Men nu är vi smartare. Nu vet vi att det är inte en bra idé.
Nu vet vi att det finns sådana mikroorganismer. Så även om du inte ser dem så här. Så finns de där. Så är det med din dator också. Även om du inte ser saker. Så kan det finnas där. Så om du låter din dator cirkulera runt. På öppet nät. Ja, då är du ute på allmän plats.
Du är ute på stan.
Då är du ute på stan. Du är ute på ICA. Vet du vad, det kan du få influensa och covid och lite sånt om du har otur.
Så här finns det ett jobb att göra. För att ha det sagt. Och har ni inte ett program för det, så etablera ett program för det. Det vill säga hur man börjar träna på de här önskade beteendena så att vi inte har det här avmotivationsläget. Att jag gör för att någon säger åt mig. Eller det stod i en policy. Ja, det är jättebra att det stod i en policy, men då gör jag det bara för att det står i en policy. Jag gör det inte för att jag vill. Och vi måste komma till ett jag-vill-läge.
Det kan man ju uppmuntra all att vi kan väl enas om att gemene man som är lite sundfuntad vill inte skada andra i onödan.
Nej.
Då kan du ju fundera på varför står det saker i en policy. Är det bara för att de uttryckligen ska irritera dig i ditt dagliga jobb?
Det är nog många som känner så, tror jag.
Ja.
Faktiskt.
Men skulle du verkligen tycka att kirurgen som ska in och operera på dig sen, ja, men det är ju bara irriterande att jag ska behöva skrubba av mig. Det är ju ont min hud.
Varje gång dessutom.
Ja, precis.
Inte bara en gång om dagen, tre gånger.
Det känns väl onödigt. Det får man väl
jag gjorde det i morse. Acceptera.
Ja, precis. Exakt. Ja. Och jag är ju hungrig nu i operationssalen, så jag kan ju släka en Subway sandwich mellanåt. Det gör väl inte så mycket. Nej, jag tror inte vi skulle gå med på det.
Det skulle vi inte. Men det är intressant, för det är det scenariot som du börjar med, de här typet av, för det är ju typet av penetrationstest. Det finns ju en sån här red team som du kallar för. Du säger, hur kom jag in i ett företag? Och det enklaste sättet att komma in i ett företag är inte att hacka någons brandvägg, utan det är bara att...
Du hackar individen.
Jag hackar individen. Gör dig kompis med någon på en avdelning som du vet jobbar på det företaget, och sen är du inne i stort sett. Och vi måste komma i ett läge där vi förstår att vi rör oss idag i en miljö på internet, allt som oftast, där vår maskin, precis som Kim säger, blir utsatt för virusattacker eller smuts som vi måste tvätta bort innan vi kommer hem, så vi blir av med det.
Så maskiner som rör sig ute i stora, stora världen måste man någonstans förutsätta kan bli smittade. Det hör bara till saken. Och då måste man liksom ha en rutin för hur hanterar man det.
Mm. Och om man då är osäker, vem ska man prata med på sitt bolag för det här? Oftast, man brukar ha koll på såna här saker.
Jag brukar säkerhetsavdelningen ha väldigt bra koll på. Men jag säger det, att tyvärr så är många säkerhetsavdelningar inte bra på kommunikation.
Det finns lite att jobba på där
så
också.
Så när ni läser en policy, fråga er själv, varför? Och sen så kan ni säga exakt så här till säkerhetsavdelningen. Jag har läst den här policyn och jag har en fundering. Jag tror att det här är anledningen till varför det här står i policyn. Har jag rätt?
Mm.
Då blir de jätteglada, lovar jag.
Mm.
Om de får en sån fråga.
Mm-hmm. För här är också nästa grej. Att bara skicka ut en policy i organisationen räcker inte. Och säga att här är den, läs den, nu har alla förstått. Mm. Nej. När vi skickar ut information i organisationen så måste vi få en kvittens tillbaka. Jag har läst och förstått. Om det nu är läsa. Mm. Eller jag har lyssnat på en video. Eller tittat på en video. Eller lyssnat på ett ljudklipp och förstått. För det är inte automatiskt jag har förstått för att jag har läst en policy. Det är också en stor, stor, stor miss vi gör. Här är pappret, läst den, nu är det 100 på banan. Nej, det är inte alls en garanti. Du måste få en kvittens tillbaka. Jag har förstått vad som står. Nu har vi en chans i alla fall att komma framåt.
Men det här är viktigt ändå, att det börjar etableras hur man faktiskt genuint förstår. Varför gör vi någonting? Och det.
Mm. Men vi vill slå ett slag för det här i alla fall. För det här är det lättaste sättet att hacka din verksamhet idag. Absolut det lättaste sättet. Att ge sig på en brandvägg eller någon infrastruktur, det krävs lite jobb.
Och över tid kommer du att vinna. Du kommer att lyckas.
Ja,
det är bara så. Och det är ju det här, det är som att säga jag ska aldrig få influensa. Ja, vet du vad, gissa var du måste sitta då.
Mm.
Du måste sitta inlåst i ett litet liksom isolerat rum hela ditt liv.
Mm.
Gemene rörelse ute i normalt beteende bara. Vi som människor, vi kommunicerar med varandra. Det är bara normalt. Du kommer att kunna åka på virussjukdomar i ditt vanliga liv. Precis som kommer din utrustning att kunna åka på sjukdomar.
Mm-hmm.
Bara du är ute och rör dig. Så den måste vi ha i beaktande. Men då menar jag att då ska vi inte alltid göra hjärnkirurgi via jobbet heller.
Nej.
Det finns väldigt många situationer då vi glatt poppar upp huvudet i våran IT-struktur utan att det behövs riktigt.
Mm.
Och det är också så här. Mm.
Och sen vill jag också slå ett slag för att dela inte ut logiska rättigheter till personer som inte behöver dem.
Nej.
Det är alldeles många verksamheter där man har alldeles för höga rättigheter för att det är bara jobbigt och krångligt att hålla på med accessrättigheter.
Ja, men tänk er så här, som att ni går in i en operationssal och så sitter en kille med huvudskålen upploppad och hjärnan var där.
Mm.
Och så undrar ni varför är det där? Ja, det kan vara smidigt sen om vi ska göra lite ingrepp.
Mm. Man vet aldrig när det behövs.
Nej. Ja, men låt stackaren inte ha huvudet intakt emellan då. Ja, så bara en sån grej så att säga så.
Så.
Mm.
Men gör en liten sån här, hur många steg från Kevin Bacon är ni, övning i er värld. Hur många steg från en individ med höga säkerhetsrättigheter är du om du själv inte har dem? Och så ska du se att det är inte så många hopp ifrån. Och där på väg, den vägen, det är så vi når fram när man använder såna här typer av mjukvara för att läsa av, scanna av en infrastruktur och hoppa. Det är inte så många hopp den gör. Och sen är de framme.
Och lite inte blind på att antivirusskydd detekterar det här.
Nej.
För är det någonting helt nytt, då är det jättesvårt för dem att hitta den. Det bygger på att de finns registrerat någonstans. Mm. Så här, det här ska jag spana efter.
Mm. Men börja titta på någon form av program, utbildningsprogram. Behöver inte vara fysiska träffar, det kan vara onlineutbildningar. Det finns massa bra verktyg för det här man kan använda också för att börja just etablera ett träningsprogram för er personal. För det finns en stor, stor poäng med. Och har ni frågor till oss angående det så hör ni av er på citynetwork.se/podcast. Och där finns naturligtvis allt annan information som är relevant också. Och så ser ni oss på YouTube, sociala medier, ja, du vet, sådär. Och framförallt nu när vi sitter så här vackert så är det ju, det här är ju bästa förutsättningen. Så med det, så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra.
Hubba!